Hallå, eller ni lyssnar på avsnitt 623. Vi hade precis etablerat det och så höll på att snubbla på det ändå. Av spelsnack. Idag har vi med oss Amanda.
Goddagens.
Och Adam.
Susan.
Och jag heter Oliver. Ingen Jimmy idag och ingen Douglas idag. Kan detta vara första gången vi tre har kört?
Ja, men det tror jag.
Ja, bara vi tre.
För att vanligtvis när Jimmy är borta eller när Amanda är borta så följer den andra med också. För att ni är gifta. Och ni har grejer för er tillsammans.
Ja, precis. Som Bill och Bull.
Men Jimmy har ju nu mansförkylning så det finns ju risk att han inte lever nästa vecka, för det är det värsta som finns ju.
Ja, precis.
Ja, det är väldigt tufft. Det är som... Amanda, du vet ju det, eller du kanske inte vet det eftersom att du är kvinna, hur jobbigt det är med mansförkylning.
Men jag sätter på nära håll.
Ja, precis. Det var min första liksom, bara, du vet ju hur det känns och hur det ser ut åtminstone.
Ja, det är en nära döden upplevelse varje gång.
Ja, det är väldigt tufft. Det finns säkert forskning på varför vi män blir så mycket mesigare så fort vi har någon bacill i oss.
Har säkert någonting med barnafödande att göra.
Ja,
eller typ att ni efter liksom typ från runt 12 går runt typ varje månad och mår dåligt.
Det också.
Så, ni är härdade liksom för livets hårda skola och vi män liksom bara glider på en räkmacka. Hon slipper blöda ur penis och ont i magen och jävligt.
Kvinnor blir automatiskt anmälda till livets hårda skola.
Ja, men precis. Ja, men en ny vecka och välkommen tillbaka, Amanda. Ni som,
tackar.
Hur var Biffy Clyro?
Jo, men det var jättebra.
Ja.
Det är ingenting jätteoväntat förvisso. Jag har ju sett dem 6 gånger tidigare. Så jag är bara glad att få se dem igen. Det var faktiskt jättebra. Det är länge sedan sist. Det är nästan 8 år sedan jag såg dem i Danmark. På ett konserthus där.
Jag har aldrig åkt till ett annat land för att se ett band live.
Jag gjorde en väldigt intressant resa av det. För att jag körde till Malmö. Parkerade vid Hyllie. Tog tåget över. Tog mig till det här konserthuset. Sen så tog jag tåget tillbaka. Sen så körde jag hem halva natten.
Ja. Men alltså, det närmaste jag har gjort, det är att jag har gjort den fast en, typ till Stockholm eller Malmö, att jag liksom har kört hem från Stockholm eller från Malmö direkt efter spelningen, båda gånger för Slipknot. Men inte till ett annat land, så att det är ju metal. Nu är i och för sig Danmark ganska, det är ganska tacksamt landat och för att det är ganska lätt att ta sig till Danmark härifrån.
Ja, men exakt. Alltså, så även Norge, tänker jag.
Det är inte som att åka till Antarktis direkt.
Nej, Biffy Clyro spelade faktiskt i Oslo dagen innan. Så vi övervägde om det var bättre att åka till Oslo eller Stockholm. Men sen kom vi fram till att alltså det blir naturligtvis mycket billigare i Stockholm för att Norge är skitdyrt. Men sen de här VR-snabbtågen, de tar ju bara 3 timmar fram och tillbaka. Så vi åkte dit på lördagen, sen åkte vi hem på måndagen och då hoppade jag av i Skövde. Så jag gick liksom direkt i skolan.
Ja, men det är gött. Nu kom jag på att jag visst åkte till ett annat land för att se ett band. Jag åkte till Oslo. Det slog mig när du sa Oslo.
Var Norge ett annat land? Vad fan?
Ja, jag kom på det. Det kändes inte som att jag åkte till ett annat land. Jag bara liksom körde i 3 timmar och så var man där. Men, eller det kanske var 4, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. För att se Opeth. Men, ja, vad roligt. Biffy Clyro, är de irländare eller har jag fått det om bakfoten?
Skottar.
Skottar. Ja, nästan.
Alla irländare dödar mig inte nu.
Bara irländare och skottar blir jätteglada av att bara, det är samma shit. Adam, har du sett
samma del av världskartan.
Ja, precis. Det är inte jättelångt ifrån. Har du sett några band på det senaste, Adam?
Live? Nej, jag har inte sett något live sen senast jag såg...
Spionerat på dem.
Nej, jag har inte gått på någon spelning sen jag såg In Flames med dig senast.
Nej, jag vet. Jag vet inte varför jag frågar egentligen. Jag ville bara, jag ville bara att du skulle känna dig inkluderad.
Ah, men det är bra.
Det är så vi jobbar i den här podcasten.
Ja, min första liveshow tror jag var Mora Träsk när jag var liten.
Jag har faktiskt också sett Mora Träsk.
jag kommer inte ens ihåg vilka låtar det var. Jag kommer ihåg att jag satt med massa klasskompisar på golvet och då satt typ på en liten scen med två gitarrer typ. Jag bara, okej.
Okay. Min alltså, första liveshow typ var... Lite mer kredit var Iron Maiden.
What the fuck?
Men det var också betydligt senare än vad jag antar att du såg Mora Träsk, för att jag var 15.
Jag var 33, nej. Nej, men ja, jag kommer inte ihåg. Det måste ha varit alltså runt förskolan eller början av skolan, måste vara något sånt.
Ja, alltså mina föräldrar har ju rent historiskt tagit med mig ganska så mycket på festival och konsert och sådär. Så jag vet faktiskt inte vad som var först för mig. Däremot så...
Vad är det första du vet med säkerhet? Liksom, alltså...
Alltså jag vet ju med säkerhet att jag har sett Pulp väldigt tidigt.
Mm-hmm. Det vet inte jag alltså vad det är för någonting. Är det...
Det är ett brittiskt indie-popband.
Okej.
Okay. Som gjort den här låten Common People. Som är väldigt känd.
Mm.
I vissa kretsar i alla fall.
Pulp.
Men jag har sett dem två gånger. En gång i Sverige, en gång i London. Men jag kommer liksom inte riktigt ihåg vilken ålder det var, men det var någonstans där i krokarna. För den skivan som är min favorit av dem, där Common People också är på, den släpptes 95. Och min favoritlåt därifrån, Disco 2000, den spelade de inte ena gången. Och sen så var jag så himla uppspelt när vi skulle se dem i England. Och då i alla fall så hade all energi tagit slut. Jag somnade tydligen. Så min pappa stod typ och riste mig liksom när Disco 2000 kom på. Och bara så här, vakna, nu kommer den. Och jag var liksom helt omöjlig att väcka tydligen. Ja men typ så här, vände mig upp och ner och... Nej, omöjlig. Dåligt. Så jag har aldrig fått se den låten live.
Frustrerande.
Ja men verkligen.
Och alltså min pappa har ju tagit mig på grejer också som inte jag brytt mig om, men Iron Maiden var det första som jag liksom aktivt bara, det här ska jag gå och se. Och gick och såg liksom själv. Så att jag har ju sett livemusik innan jag var 15. Men bara grejer som jag bara... Jag är bara här med pappa. Jag vet inte ens vad det här är för någonting. Jag gillar det inte.
I do not care for it.
Ja, men det var liksom inte precis som att man stod längst fram och dansade till Mora Träsk eller sådär. Men,
nej.
Hade du ingen morspist på din liksom?
Eller hur?
Sen Mora Träsk bara, alltså, innan tigerlåten så bara, nu vill jag se världens fetaste Wall of Death.
Minst tre barn dör på varje grej. Konsert.
Jag tror att det var på Metal Town eller någon av de liksom, festivaldagar som brukar vara i anslutning till det. Då bara så här, separerade hela publiken sig och jag och min kompis stod kvar i mitten och bara såhär, åh nej.
Ni fattar inte vad som var på väg.
Nej men vi märkte det liksom inte, för helt plötsligt bara såhär. Och sen upptäckte vi liksom att, okej.
Man står och trängs med typ 3000 pers och sen bara, åh, helt plötsligt så har vi massa utrymme. Bara, åh, vad
gött. Kan jag andas helt plötsligt?
Nej men det kändes som att det gick så fort.
Herregud. Och sen blir ni pannkaka.
Ja, nej, vi klarade oss faktiskt förvånansvärt bra. Mm. Förvånad blev man ju.
Mm.
Kan jag säga.
Det var länge sedan jag var i en morse. Alltså, jag är för gammal för sånt.
Ja. Ja, sittplatser är king, tycker jag.
Oh.
Så länge det är bra säten.
Ja, men det är bättre än att sitta på golvet.
Beror på golvet.
Nej, det beror inte på golvet.
Man kan ta med en liten filt eller lite snutte och sitta där. Men ja.
Sitter där på Pustervik liksom på golvet. All right. Ja. Ny spelvecka. Jag har ju släppt ett par grejer. Mest notably Resident Evil Requiem. Som jag tänkte att vi kanske ska börja med. Så vi får det i vägen. Men vi har även spelat Marathon lite grann.
Open Slammen där, ja.
Precis. Och Amanda har spelat Yakuza Kiwami 3 och Word Blast.
Word Blast?
Jag tänkte Wordplay först, men så kom jag på att det låter inte som en speltitel i mitt huvud, för att det är ju liksom ett ord, Wordplay.
Mm.
Ja. Inte typ något så här typ... så, någon
det, det borde ha en undertid, en sån typ Wordplay Redemption eller något sånt.
Ja, Wordplay Requiem.
Eller hur?
Så jag tänker att vi kör en sån här, eftersom jag antar att jag och Adam, vi har spelat samma grejer och Amanda har inte spelat de grejerna. Så att vi börjar med Resident Evil och sen får Amanda en och sen kan vi gå till Marathon och sen får Amanda sin sista. Och så får vi se hur det blir.
Ja. Mm.
Så Resident Evil som Amanda är för rädd för att spela.
Mm, jag har sett det lite grann när Jimmy har spelat.
Ja.
Direkt.
Okej, så du tycker att du vet liksom där hade det varit för mycket för mig.
Ja, jag hade ju inte tagit mig någonstans. Jag hade ju blivit paralyserad.
Mm. Som Adam tenderar att bli när han blir jagad av saker. Hur känner du? För att du är... Amanda är ju liksom... Alltså hon är ju i alla fall konsekvent skräckslagen. För hon tycker att skräckfilm också är läskig. Du är helt...
Jag
är
hela tiden.
Jag har sett massa skräckfilm med dig och du sitter alltid bara... Fan vad dumt, det här blir ju bara en femåring rädd av. Och så fort du sitter och spelar ett skräckspel så är du världens största jävla kyckling.
Men då styr jag då har jag kontrollen, då är jag där.
Ja.
Så, det var så himla skönt igår för att jag och Jimmy och två vänner till var och såg Scream 7.
Mm.
Och jag började liksom se Scream-filmerna relativt ungen då. Så jag har ju sett ettan och tvåan, jag vet inte hur många gånger, trean en del gånger också, och sen så de andra en gång vardera. Så jag är ju liksom inte så jätterädd när det gäller Scream. Och man vet ju i mångt och mycket vad man får, för att det följer ju liksom väldigt lik formula.
Mm.
Men det var väldigt skönt igår, för att då var det inte jag som var räddast. Så då kände jag liksom så här att jag kan luta mig tillbaka och bara kolla på min kompis Maja när hon är feg.
ja, men Scream är... Ja, alltså det är ju inte det läskigaste du har varit och sett på bio, Scream.
Nej, verkligen inte.
Har inte vi gått och sett någon... Vi såg ju, alltså Nosferatu såg vi ju tillsammans, så den hade ju i alla fall ett par läbbiga delar.
Ja, men det känns som att vi har varit och sett någon annan skräckfilm också.
Ja, jag är nästan helt säker på att vi har sett någonting, men jag kommer inte på vad nu, bara för det.
Såg vi inte de första två The Conjuring-filmerna hemma hos er?
Jo, det har vi gjort, men jag tänkte att vi har gått på bio och sett någonting.
Ja, men vi har i alla fall sett skräck ihop.
Mm. Ja. Ja, tillbaka till Resident Evil, herregud, skitsamma. Nu är det bara för att min hjärna vandrar iväg och nu vill jag veta vad det är vi har sett på bio. Men Adam, hur rankar detta på din skräck med, om man kollar på övriga spel i serien? Liksom, vad är det läskigaste i serien och hur står sig detta?
Jag skulle nog säga, för min del så är ju Resident Evil 2 remaken läskigare. För där fick ju du bokstavligen ta över kontrollen en liten stund. När Mr. X kom och liksom fistade med ansiktet hela tiden.
Ja, det var bara att du erkände dig så jag slipper outa dig.
Ja, nej. Alltså, jag kan erkänna. Det är samma sak. Silent Hill 2, då var det två sektioner där jag var så lamslagen av skräck. Så jag bara, Oliver, var ska jag gå?
Du brukar inte be mig att ta över, utan det är jag som insisterar, för att du måste bara ta dig förbi detta och sen så, för att det är bra spel. För annars blir det att du bara liksom lägger ifrån det spelet så återvänder du aldrig.
Nej.
Ja.
Men
detta har du klarat det genom hittills.
Ja. Jag har inte behövt dela kontrollen. Så det är inte lika läskigt som Resident Evil 2. Jag tror att det är mer skräck än Resident Evil 7. Även fast Resident Evil 7 har två segment som är så för mig fruktansvärt läskiga.
Jag skulle säga, jag tycker att Resident Evil 7 är i särklass det läskigaste spelet i serien, tycker jag.
Det är när man går ner i källaren och när man är i det här båthuset. Eller vid vattnet där med bugs.
Ja, men allting i det spelet fram tills man är färdig med Marguerite i princip tycker jag är liksom det läbbigaste i serien. Och sen blir det liksom mindre läbbigt, men du tycker tvåan är värre, och jag antar att det är på grund av Mr. X egentligen.
Ja, jag har vissa lyssnare kanske har hört mig nämna någon, men jag har extremt svårt för skräckspel där man blir jagad av en odödlig fiende. Jag hatar det. Jag känner mig, jag bara, nej, jag har ingen kontroll över situationen. Det är därför jag, det är inte så mycket att jag blir läskig, jag blir stressad av det. Men till exempel Metroid, vad heter det nu igen? Metroid.
Dread som du känner.
Ja, jag har liksom aldrig kommit långt i Dread för att jag hatar att bli jagad av de här Emmy-robotarna. Det hjälper ju inte heller att de one-shotar en när de får tag på en.
Nej.
Men det här, jag tycker det är längre sektioner som är läskiga jämfört med till exempel 7an. För 7an har stunder, för sen så fort jag liksom känner att jag har någon form av kontroll, då försvinner stora delar av skräcken. Det är därför jag inte är särskilt rädd för Dead Space. Det är typ två sektioner som jag är rädd för i Dead Space.
Och det är när Regeneraten kommer, eller?
Ja, Regeneraten är en av den. Den andra kommer jag inte exakt ihåg. Men det är typ två gånger jag kommer ihåg att jag bara... men skräcken i det här är överlag ganska top-notch när man spelar. Men det är två protagonister. Och de spelas väldigt olika.
Ja, så vi har Grace Ashcroft, en nykomling för serien, vars mamma vi såg i Resident Evil Outbreak, heter det, va?
Varför med det?
Ett spel som ingen av oss har spelat, en spin-off till PlayStation 2. Jag kommer inte ihåg vad hennes förnamn var, men hon hette också Ashcroft i efternamn.
Och vi får Alice liksom... heter hon, va?
Ja, det är
precis. Fan vet du detta?
Jag vet inte, jag råkade se någon post om det här om dagen.
Ja, nu lät jag väldigt nedlåtande. Bara, vad fan öppnade du munnen för? Det var inte så jag menade. Jag bara, alltså, du,
det var exakt så jag tog det.
bara, jag har inte spelat SPS, men jag vet exakt vad mamman heter.
Men jag råkade se det liksom i flödet här om dagen på något sätt.
Ja, bra minne helt enkelt. Men ja, men Alyssa Ashcroft, det låter korrekt, ja. Och så givetvis kärt återseendet för Leon, även om det känns som att med remakesen av 2:an och 4:an så var det inte så länge sedan vi såg honom. Men det hade varit det om...
På tidslinjen var det länge sedan.
I tidslinjen var det precis. Ja, alltså grundpremissen med spelet är väl liksom att de med de här två olika karaktärerna försöker liksom ge oss det bästa av två världar, för att den här serien tog ju liksom en som vi vet, ett skifte eller gjorde ett skifte vid 2005 när Resident Evil 4 släpptes, så blev mer av liksom ett survival action spel med horror liksom estetik och allt det här, liksom. Det kändes fortfarande Resident Evil och liksom passade väl in i den serien, men det var ju definitivt betydligt mer actionbetonat än vad tidigare delar av serien hade varit. Och gjorde det så extremt bra. Alltså, Resident Evil 4 är liksom fortfarande det mest innovativa av uppföljarna liksom, sen det första spelet.
Mm.
Och vi har som jag alltid tjatar om, hur mycket liksom hela den genren idag har Resident Evil 4 att tacka. Så med Requiem så försöker man liksom presentera både det mer tryckande, läskiga, utsatta, pusselorienterade, utforskningsbaserade survival horror-elementen från äldre spel, och om man kollar på hur Resident Evil 7 moderniserade det. Tillsammans då med Leons mer actionbetonade, roundhouse-kickande axe-wielding, bara galenskaps-action. Alltså man bara poppar huvuden höger och vänster. Och det jag var mest orolig på förhand med det här spelet var liksom att hur kommer de dels strukturera det här spelet för att göra att det inte känns som att man spelar två helt olika spel liksom, och skiftar mellan dem. Och sen i värsta fall så blir det ju som ett Resident Evil 6 exempel då liksom, när man försöker göra den här typ enorma jävla blockbustern med tre olika kampanjer och co-op, och försöker baka in allting som varje olika typer av Resident Evil fan kan tänkas vilja ha i ett Resident Evil, och göra det allt i samma paket. Snarare än att liksom verkligen specialisera sig på en inriktning, och så blir det liksom att man gör ingen nöjd istället. Jag tycker att det här spelet gör det betydligt bättre. Även om det definitivt begår ett par dödssynder, i alla fall särskilt mot andra halvan av spelet. Som jag på pappret bara, alltså för fan. Det här gick ni över gränsen. Men jag tror att jag känner som så att, utan att spoila någonting om vad det är jag hänvisar till nu, så skatar de liksom på linjen till det här liksom för over the top, eller liksom för befängda, utan att liksom helt skata över den linjen, om du förstår vad jag menar. Hur känner du? Känner du att de här protagonisterna samspelar väl? Känner du att blir det whiplash när man byter?
Nej, alltså jag tycker inte det är så mycket whiplash så. De spelar så extremt olika. Leon, standarden i inställningen när man börjar spela till att Ashley är första person, mer långsamt med en skräck, survival. Leon är tredje person, mer action i princip, med survival element.
Heter hon inte Grace, eller vad?
Vad heter hon, Grace? Nej, Ashley, fan! Ashley, för fan, Resident Evil 4.
Du tänker Grace Ashcroft.
Ja,
så...
Det är där,
jag förvirrad, jag bara, spelade man någon annan mer än mamma?
De här jävla blonda Resident Evil-tjejerna, de ser alla likadana ut.
Men alltså, Grace, hon är jättelik. Vet ni vem Alison Michalka är?
Jag känner igen namnet.
En skådis som, hon har varit med i någon sån här high school-serie eller någonting sånt. Och sen var hon med i iZombie. Jag bara så här, funderade väldigt länge på om det faktiskt... Alltså var hon? Jag skickar bild i chatten. Det är likt.
Det finns en resemblance att göra.
Där.
Men
hon är... Ja. Jag ser vad du menar.
Fröken Ashcroft.
Ja, precis.
Jag ska inte distrahera mer, men jag bara satt och tänkte på det.
Ja, det är bra att du rättar det, för att jag...
Det är något.
Det hade stört någon.
Ja.
Bara, har de ens spelat det här spelet? Ja.
Fan, är ni ens riktiga gamers?
De Leon hanteras i princip som ventilation för spelaren och mera som han är där för tempots skull, typ, skulle jag säga. Liksom när man har haft en lång sekvens eller en mer intensiv skräcksekvens. Här är Leon och låt han spinkicka zombies till döds, typ. Så det är liksom, jag tycker den balansen fungerar väldigt väl. Faktiskt. Det jag tycker jag saknar lite med spelet är att jag tycker att pussel är inte... Det är inte så många intressanta pussel i sig. De är okej. Okay. De flesta är liksom det här att navigera kring hot och att hitta saker kring dessa. Omgivningen är mer ett pussel, skulle jag säga.
Ja, det är inte jättetungt på pussel. Det handlar ju mer om att hitta olika former av nycklar som öppnar upp nya vägar och nya om liksom områden att utforska. Som Grace, liksom så är central alltså central banan, om man ska säga, är ju det här sjukhuset som hon vaknar upp i efter att ha blivit kidnappad. Man sätter trailern och hon hänger upp och ner och bara, vad fan händer, vad är jag någonstans? Och så liksom måste hon försöka hitta en väg ut. Och det här sjukhuset tycker jag är väldigt, alltså det är väldigt modellerat efter typ, alltså Spencer Mansion från första spelet, eller polisstationen i tvåan, eller Baker Estate eller vad det kallas. Alltså det, ja, det har liksom den här klassiska Resident Evil banan liksom, med våningar och olika flyglar som liksom systematiskt öppnas upp för dig allt eftersom att du utforskar de här olika, och så det är mycket resource management också, såklart. Med lite crafting och är det en spoiler? Skitsamma. Alltså, hon använder blod. Hon har liksom en kanyl som hon typ drar upp det infekterade blodet i. Och med detta då kan man crafta typ ammunition och liv och såna här grejer. Jag vet inte riktigt hur det funkar, liksom varför pistolkulor behöver infekterat blod i sig.
Eller hur infekterat blod blir en molotov?
Molotov, ja precis. Men det är en liten kul gimmick för henne, att istället för att samla på sig skrot som man är van vid, så är liksom att hon stoppar en kanyl i döda zombies och hinkar med blod som ligger överallt.
Ja. Och det tycker jag fungerar ganska väl ändå. För det var, alltså de här spelen har blivit så jäkla bra på att balansera resurser. Och ge den här känslan av eskalering och sånt. Liksom, början har man i princip ingenting. Och sen liksom får man lite mer. Det är fortfarande som man känner att jag är inte helt osårbar än. Men det är fortfarande liksom som man känner att okej, jag känner mig lite säker, nu kan jag testa det här, nu kan jag gå dit, liksom så. De har lyckats väldigt väl med balansen. Jag kör på normal modern, inte classic, för jag hade inte kunnat spela ett spel med ink ribbons. Jag kan inte spela ett spel med ink ribbons. Jag hade slösat upp dem på 3 minuter. Jag har sparat över 100 gånger.
Jag kör också
nu.
Modern. Men...
Ja,
jag är snart färdig. Jag har inte sparat hälften så många gånger.
Nej, jag är ju sån. Jag gör en sak och så går jag och sparar. Och så kommer jag på, just det, jag ska fixa det här. Och så fixar jag det och så går jag och sparar. Och sen bara, och så går jag och sparar och så går jag iväg.
Det är typ du klagar på, liksom, på hur extrem jag är med mitt hat för liksom menypill och sån skit och skill trees. Och du bara, jag kan inte spela Resident Evil 1 för att jag compulsively sparar 12 gånger när jag går in i ett save room.
Ja. Alltså om modda spelet och ger mig oändligt med ink ribbons så kommer jag spela det. Lovar jag.
jag klagar på, jag kommer när Starfield kom och jag klagar så jävla mycket på encumbrance liksom, på att fan vad, det är världens sämsta spel, det är att liksom begränsa hur mycket skit jag kan plocka på mig. Och du bara, fy fan. Det handlar ju om val och konsekvenser. Ja. Att du måste veta vad, liksom, när du gör vad. Jag bara, men det är exakt samma med hela Incrimbusen. Liksom, att du måste veta när du savear.
Men det är tics.
Det är tics.
Jag vill optimera. Jag optimerar sönder allt jag gör. Utan att tänka på det. Så jag bara, okej, nu har jag perfekt save. Nu kan jag gå vidare och göra något.
Ja. Ja, vi alla har våra grejer.
Men hur känner du själv då när det gäller de två protagonisterna och de olika sekvenserna och så?
Till en början så var jag lite bara, jag vet inte vad jag tycker om detta, för att då är det liksom att man spelade
en kvinna.
Ja, man spelade ett jävla fruntimme. Hur fan? Hur fan kan de tvinga mig?
Jag satt fast 35 minuter första banan, för man gick till ett kök där och man bara, här är jag hemma.
Och så rekommenderar de att man spelar första person med henne också, så jag kan inte ens stirra på hennes röv. Så liksom, vad fan? Helt meningslöst. Man spelar typ Grace i en kanske, jag vet inte, 20, 25, 30 minuter. Och sen så ganska liksom betydligt snabbare än vad jag räknar med introducerades Leon. Och så spelar man honom i typ 10 minuter och sen så är vi tillbaka till Grace. Och så spelar man henne i en halvtimme och sen dyker Leon upp igen. Och jag bara, okej. Okay. Om detta är vad spelet är så jag vet inte hur nöjd jag är med det, för att jag hinner liksom inte riktigt bli varm i kläderna i den här karaktären och liksom verkligen finna mig i den här hemska situationen. Men efter de inledande liksom byterna så landar man på Grace och så får man utforska det här sjukhuset i en ganska lång sektion. Och då kände jag, okej, nu funkar tempot för mig lite. Jag tycker att tempot generellt i det här spelet liksom, som du nämnde, hur Leon fungerar som en liksom palettrensare liksom, för att man är typ livrädd för alla zombies när man spelar Grace. Och särskilt i början när man liksom, det tar ganska bra bit innan man ens hittar någonting att försvara sig med. Och sen så byter man till Leon. Och man bara gör slarvsylt av allt. Liksom, alltså, alla de här zombiesarna är liksom bara barely an inconvenience för honom. Han bara tittar på dem och ser de döda. men även i Grace-sektionerna känner jag att tempot är verkligen så här perfekt avvägt i att du går inte länge utan att stöta på nästa nya spännande grej. Nästa nya liksom föremål som du fattar att okej, jag vet exakt vad jag ska göra med detta. För den här grejen ser ut att passa i det där som jag såg för 10 minuter sedan. Och så att man hela tiden liksom får ett nytt syfte och liksom en ny morot att jaga. Och det är det som bra Resident Evil design gör liksom med ditt dopamincenter liksom. Hela tiden ger det den här liksom bara, shit, den här liksom lightbulben liksom över huvudet som bara, nu vet jag vart jag ska, och man blir liksom excited av att springa och öppna den här nya dörren och se liksom vad som gömmer sig på den andra sidan. Och jag tycker det är jävligt kul att vi har tillbaka traditionella zombies som fiender, även om de inte är så traditionella, för att de har liksom,
de har ju lite twist på sig. De är väldigt intressanta i att de behåller aspekter av sitt levande liv, sitt forna liv.
Så man ser liksom en så här typ i det här när man kommer till salongen liksom på övervåningen. Ah. Och vid pianot så är det typ en kvinna med en klänning som typ sjunger operasång. Och det är jätte eerie. Och man bara, fan vad creepy liksom.
Men
man
typ, okay, är så jäkla var, bra.
Hon var en sångare liksom.
Mm.
Och läkaren säger typ cut. Och ja, man märker ja, hushållerskan liksom klagar på att det är smutsigt och skit.
Ja. Och så kan det vara det... någon zombie som typ ber om ursäkt. Bara någon kommentar. Och jag bara, oh my god. Och så blåser jag skallen av dem.
Mm. Och det liksom lägger en liten liksom, även om de funktionellt är liksom gamla vanliga zombies, så blir det liksom att det blir en liten twist på det som ger det en extra liksom bara ett extra obehag över det. Det bara, okej, okay, är de liksom, är de fortfarande kvar där inne? För att det som är så tacksamt med zombies som liksom spelfiender eller liksom även i film är att det är inte människor längre, de är borta liksom. Man behöver aldrig ha dåligt samvete. Det finns två saker du aldrig behöver ha dåligt samvete över att mörda. Och det är zombies och nazister. Men när man ifrågasätter då liksom hur mycket av den här människan är kvar i den här zombien liksom. Det blir, ja. Alltså det, och alltså det var en grej som Game Informer poängterade i deras recension liksom att det här är ett spel som, alltså resultatet av att ha tre decenniers liksom lessons learned i backspegeln. Mm. Och det är märkligt för att det är verkligen, det känns som att den här studion kan liksom göra de här spelen i sömnen vid det här laget. Inte för att det här känns som ett spel som hela studion har sovit sig igenom.
Nej.
Det är definitivt ett spel med vision. Och jag skulle på något sätt liksom summera det som ett spel som verkligen summerar Resident Evil och hela Resident Evils historia. För att precis som trailers och sånt har antytts och liksom kommer Raccoon City spela en central roll i handlingen. Och det är mycket fanservice och det är verkligen liksom, alltså typ Resident Evil boiled down to its essence.
Mm.
I dess mest polerade och mest confident form. Och jag tycker att det Jag vill inte slänga runt ord som åh, det är en triumf. För det låter både klyschigt och jag är inte riktigt färdig med spelet. Så att jag väntar lite med alla superlativ. Men allting tyder på att detta är liksom en riktig, alltså om man ska säga liksom toppskiktet av
toppskinka.
Toppskinkan.
Det är redig pigham här alltså.
Ja. Men liksom alltså nu har Resident Evil haft, de har verkligen varit på en roll det senaste, för att liksom alltså, sen Resident Evil 7
kommer typ de enda som verkligen kan liksom ha en produktion i ordning och göra spel.
Capcom är den enda så här, typ stora liksom utgivaren av liksom påkostade AAA-spel som bara fortsätter att leverera och leverera med extremt få missar. Även då liksom om man kollar på Resident Evil 3 remaken som definitivt är den svagaste av alla de spelen, är liksom ändå ett väldigt serviceable spel.
Ja.
Och liksom hur väl de har lyckats. Devil May Cry 5 jättebra, Dragon's Dogma 2 jättebra, Street Fighter 6 jättebra, de har ett nytt Mega Man på väg, alltså Capcom verkligen krossar det just nu, medan resten av industrin bara skiter ner sig och bara snubblar på det.
Ja, alltså det enda dåliga eller det sämsta spelet i hela den här sagan är typ Resident Evil 3 remaken, och det är fortfarande ett okej spel. Det är liksom, deras lägsta ribba är inte särskilt låg.
Nej. När till och med Konami sköter sig bättre än typ Microsoft och Sony, då vet man att fan, det är fan illa. Illa pachinko-företaget bara kommer att visa liksom bara, åh, vi kan göra två bra spel på två år.
Ja. Nej, men det är fantastiskt. Men, sen det viktigaste för mig också, för mig personligen, är att det är faktiskt en bra PS5 Pro-version. Så nu är de här
just det, ja.
Över 10 000 kronorna jag la värt pengarna.
Nu är det värt det.
Ja, nu är det värt det. För det här spelet, dels så har det grafiska effekter och mycket bättre bildkvalitet än de andra konsolerna. Och det är den nyaste versionen av PSSR, PlayStations AI-uppskalning av bild, som motsvarar FSR4 och DLSS på PC. Alltså i funktion. Och liksom, den förra versionen av PSSR var horribel och sabbade många spel. Men nu släpps PSSR 2, som det inte kallas internt, men det är liksom vad folk väljer kalla det. Som har betydligt bättre bildkvalitet, betydligt hanterar spelet, olika aspekter och rendering betydligt bättre, ser fantastiskt skarpt ut. Och många spel i mars kommer att uppdateras till det. Och Sony kommer lägga till en systemfunktion så att man kan bara slå på det så att den byter ut spel som inte är uppdaterade med PSSR till den nya modellen, så man kan förhoppningsvis reda ut spelen som är kassa med det. Så jag bara...
Upprättelse för PS5 Pro Army här.
Det tog bara typ 1 år och 3 månader. Yay!
Mm. Jag får tillägga att spelet ser riktigt bra ut på en vanlig hela bon PS5 också.
Ja, alltså det är väldigt läckert.
Och körs alldeles utmärkt.
Det ser så bra ut och körs i nästan perfekta 60 fps. Ja. Det är fantastiskt.
Det är 2 tummar upp för Requiem för mig. Jag vet att alltså, vi kommer prata mer om Resident Evil förmodligen nästa vecka när Douglas och Jimmy är tillbaka. Mm. För att de har också spelat. Och vid det laget så kommer vi nog ha klarat spelet allihopa. Så att vi kommer nog liksom...
Ja, kommer nog klara spelet idag.
Ja. Så att jag vill inte dröja för länge på det, eftersom att vi oundvikligen kommer hamna där igen, snart igen. Så att jag tänker att om inte du har något sista du vill säga, Adam, om Resident Evil.
Jag tycker den fuck off revolvern är cool.
Den är jävligt cool. Ah. Alltså ja, den är grymt cool och alltså 343 på coola jackor till Leon.
Ja. Ah.
Som han igen tappar liksom, eller förlorar. Men han har jävligt bra skjorta under också, så att alltså Leon är okej. Där, innan vi går vidare från Resident Evil, Leon, vilken jävla snubbe, va?
Ja.
Som du sa till mig igår vi satt i party, han bara, alltså, han är 50, han borde inte ha den frisyren när man är 50. Men om det är någon som liksom puller off, så är det fan Leon, och jag håller med liksom att alltså det är ju typ en Karen-frisyr vid det här laget. Att det är liksom tillräckligt långt nu, hans hår, och tillräckligt unkempt. Att det, okej, det ser ut som en liksom medelålders kärring som ska liksom klaga på såhär, the manager at Applebee's. Men han får det ju funka av en anledning. Jag hade ju blivit avrättad om jag gick runt så.
Mm.
Som, när jag är 50. Men man måste ge det till honom. Vilken han är bara underbar i det här spelet. Ja. Han brukar vara underbar, men han är liksom extra, han till och med svär nu och släpper F-bombs och bara, alltså jag är så jävla trött på den här skiten liksom, tänker han. Hela mitt liv har bara varit liksom zombieskit och jag måste liksom ställa upp alla bioterroristkatastrofer, fy fan.
Mm. Hade det varit ett val att vara gay, hade jag gjort det valet för Leon.
Ja, men det finns värre val, liksom.
Han ser lite ut som ett pojkband, tycker jag, snarare.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, som sagt, det är en paradox, för att man bara, alltså...
Det borde inte funka, men det gör det.
Det borde inte, nej, precis. Hur fan? Alltså... Nej, ingen utom honom har rätten att liksom sporta liksom den looken när man är över 23. Men det är samma som, alltså typ Cloud i Final Fantasy. Ser ut som en jävla idiot. Men fansen hade ju liksom börjat bränna bilar och grejer ifall ett nytt Final Fantasy kom med Cloud och han inte hade sin gamla...
Han har klippt sig.
Ja, precis. De har liksom gett honom en normal Svensson-frisyr. Review-bombat direkt.
Mm.
Verkligen.
Amanda, vill du prata om Yakuza Kiwami 3 eller Wordplay?
Ja, men jag kan väl fortsätta med Yakuza Kiwami 3 då. Apropå män som åldras med värdighet.
Ja, det är också en man man har kunnat bli gay för.
Alltså, Kiryu i Like a Dragon Infinite Wealth, han är ju typ över 60 och man bara säger, jag köper inte det.
Exakt, och där är också liksom så här frisyrgrej, liksom, att han har verkligen så här pojkbandsfrisyr i det spelet.
Ja, nästan. Man fick vara gråhårig nu i alla fall.
Ja, han fick
men
vara
det är
grå.
Liksom mest på grund av att han är sjuk.
Är det så att det är läskigare för japanska utvecklare att låta sina karaktärer åldras?
Jag vet inte.
För jag vet att när Final Fantasy 15 skulle komma ut så liksom kom det ut att men vi får följa liksom Noctis från att han är typ så här, vad är han, 20 tills han är typ 40 eller vad det var. Och det är väldigt liksom väldigt bold för att det är liksom det ser man inte i liksom japanska rollspel, sa den här producenten till det spelet. Och jag tänkte efter bara, det är fan sant. Man är alltid typ en liten pojkvasker liksom i de här spelen.
Mm.
Eller ser ut som en.
Ja, och så blir jag irriterad för att hans definition av att vi får följa den här personen från 20 till 40 var att i den sista 10 minuterna i spelet så hoppar man fram 20 år. Och man bara, jag bara, vad fan? Jag vet inte om det räknas liksom. Man är 20, man är en pojkvasker 99% av spelet och sen så bara, puff, ja nu är han lite gubbig.
Jag börjar tänka på Old Snake med Metal Gear Solid.
Ja, och det kändes också när det kom liksom att, förlåt Amanda, vi ska återvända till dig och Yakuza.
Det är men ingen fara.
Det var ju liksom en bara, oj, jag har aldrig spelat en gammal liksom creaky gubbe förut.
Alltså klaga på ryggont.
Ja.
Det är vad jag vill ha med mitt action-spionage-spel.
Precis. Och Kiryu i Infinite Wealth, alltså i mellansekvenserna och så klagar han på att jag är inte som jag brukar vara, men i gameplay är han fortfarande exakt lika. Han är precis lika effektiv som vanligt.
Verkligen. Jag vet inte riktigt vad han snackar om. Hade jag varit så agil när jag är över 60 så hade jag varit rätt nöjd, kan jag säga.
Mm. Jag med.
Men jag har ju spelat Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties, som det numera heter. Och Yakuza 3 är ju ända från 2009. Så det är liksom ett väldigt gammalt spel vid det här laget. Det är 17 år gammalt och när Jimmy spelade igenom 1-6, då var det ju 1 och 2 som hade liksom fått den här Kiwami-upppiffningen. Och då var det ett väldigt stort steg att gå från 2 till 3, för 3 såg ju alltså otroligt fult ut, verkligen. Sen så vet jag att det har varit relativt omdiskuterat att det spelet har varit det som har gillats minst i serien.
Men Jimmy tycker
när den här kom. Ja, men jag har för mig att jag har sett ganska mycket om det liksom i allmänhet också på nätet, att det inte har uppskattats så jättemycket som de andra delarna. Men jag tror att det kanske har lite med tempot att göra. Det är ju så, liksom, efter händelserna i andra spelet, då blir ju Kiryu adoptivfar till Haruka, som är dotter till hans barndomsvän och stora kärlek i livet, Yumi. Och när han tar hand om henne, då kommer han också över ett barnhem som han håller till på att ta hand om massa föräldralösa barn. Så väldigt stor tid av spelet spenderar man ju där. Så naturligtvis så har vi ju det här vanliga med Kiryu, att han ständigt försöker komma ifrån sitt liv som före detta Yakuza-medlem. Men samtidigt så blir det ganska stor kontrast då när man befinner sig väldigt mycket tid på barnhemmet i sig. Och jag vet inte riktigt hur mycket det liksom har uppdaterats och så inför den här nya versionen då. Men alltså, dels så är det ju naturligtvis väldigt snyggt. Och det är ju liksom väldigt typiskt Yakuza i övrigt i sin utformning. Man liksom springer runt på stadens gator och pucklar på råbusar och liknande. Men när man är på barnhemmet, då får man ju liksom väldigt mycket tid med ungarna i sig. Och jag tycker nästan att det är den mysigaste delen. Alltså jag tycker jättemycket om de Yakuza-spel som jag har spelat. Nu har ju de främst varit från att Ichiban Kasuga blev huvudkaraktär. Så det är ju inte lika mycket den här traditionella Kiryu som jag har spelat som.
Vilka har du spelat förutom Like a Dragon och sen Infinite Wealth?
Jag har spelat nu kommer det Philip. Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Erased His Name. Och sen så har jag spelat lite Pirate Yakuza in Hawaii också.
Okej, okay, så du har inte spelat Zero?
Nej, jag har inte gjort det än. Men det är ju väldigt lätt att det blir ganska enformigt det här med slagsmålen, för att de är typ likadana och så. Det är ganska så trevligt och det är ju en igenkännbar formula för de här spelen och hur de spelades, de, om vi säger 7 första spelen, fram till Yakuza 6 liksom. Men då blir det ganska så härligt när man då befinner sig på barnhemmet, man syr mönster åt barnen, man hjälper dem med läxorna, man pular lite i trädgården och så lite grödor, man spelar Dragon Reverse som är ett form av sällskapsspel där man får oväntat mycket stryk, skitstörigt. De här ungarna kan ju typ inte ha gjort något annat, känns som.
Skriker de? Än att
försöka bli bra på det spelet.
Skriker de Dragon Delivery?
Inte än.
Okej.
Men, jag vet inte, otroligt frustrerande att få stryk så mycket. Men jag fastnade ju i det minispelet hur länge som helst. Jag bara, nej, men nu måste jag gå vidare. Och framförallt så var jag ju tvungen att spela Dark Ties också. Det är som ett extra litet nytt spel. Jag har för mig att det har kommit liknande alltså tillskott i serien. Jag har för mig att det är med Majima då också. Men det har ju inte jag spelat. Men då spelar man i alla fall en herre som heter Yoshi Takamine. Och jag tänker liksom inte gå in så jättemycket på berättelsen. För att då spoilar jag huvudberättelsen också i Yakuza 3. Det är förvisso ett gammalt spel, men de är väldigt tätt sammanlänkande i alla fall. Och det här är en person som liksom har gått från att vara entreprenör inom techindustrin till att börja klättra inom Yakuza. Når väldigt hög rang. Och dessutom så samarbetar han med ganska så märkliga och otippade allierade längs med vägens gång. Så man får ju ganska så liknande liksom spelmöjligheter med den här karaktären. Han är, skulle jag säga, lite mer akrobatisk i sitt rörelsemönster och sådär. Men det är som ett litet Yakuza till, bara det att det är en annan huvudkaraktär som man spelar. Som då är också en skurkaktig karaktär. Men jag tycker det ändå är ett väldigt trevligt tillskott. Jag tycker att det känns som att man får liksom ett lite annat perspektiv. Även om det är från en karaktär som man kanske liksom inte riktigt ska uppskatta så himla mycket. Så tycker jag att det är välkommet. Och sen så, jag menar, det är ju många nya spel i dagens klimat som kostar väldigt mycket. Och här får man liksom en ny version med ett spel som jag tror att många ändå har velat få uppsnofsat relativt länge. Och sen så får man ett extra spel. Och jag har för mig att de dessutom har fyllt ut ganska så mycket i originalspelet med fler minispel. Och det finns ett läge där man hänger runt med ett kvinnligt motorcykelgäng till exempel. Och har lite strider och race med dem helt enkelt. Så det är väldigt mycket spel för pengarna. jag kommer ju hela tiden tillbaka till barnhemmet. För att det är ju där jag trivs som bäst, typ.
Det är någonting speciellt med en så här ex-yakuza, liksom kapabel till hemska saker, men med ett hjärta av guld som driver ett barnhem.
Ja, men verkligen. Det känns liksom som att man är sin bästa Kiryu när man är där på något sätt. Och det är väl det som är så himla fint. Men jag är inte helt klar med det, tyvärr. För att jag började spela ett annat spel lite granna. Och jag har spelat för mycket Dragon Reversi, naturligtvis. Så att...
Dragon Reversi!
Där har vi mig just nu. Ja. Det är lite konstig ordning också, naturligtvis. Och jag har ju planerat jättelänge att jag ska spela Yakuza Zero. Jag får ju helt enkelt bara ta tag i det. Och nu hade det ju känts konstigt om jag inte hade spelat Kiwami 1 och 2, så det lär jag väl få göra också, antar jag.
Alltså, trösten jag kan ge dig är att de är inte i närheten lika långa och matiga som de rollspelsvarianterna av serien som du är van vid.
Det är väl femman som är så här extremt långt.
Alltså, spela femman. Jag har spelat Zero, som jag tycker är det bästa. Kiwami 1, Kiwami 2. Jag har spelat halva sexan. Och jag har spelat Like a Dragon och Infinite Wealth. Anledningen till att jag har spelat sexan var för att det släpptes liksom precis när jag hade upptäckt serien. Så jag bara, jag har missat typ 5 spel mellan här. Men liksom, jag kollar upp här lite lore-videos och så är det typ så här sammanfattningar av storyn som är så här 3 timmar långa på YouTube. Man bara, vad helvete.
Ja, men typ. Alltså, jag har ju sett Jimmy spela de här spelen väldigt mycket. Alltså, han andades ju och levde den här serien under flera månaders tid. Så man har ju liksom sett sin beskärda del av så här dramatiska vändningar liksom, där Kiryu blir förvånad igen över att någon har förrått honom i stort sett. Men det finns ju också typ så här, ja verkligen, det finns ju så här tillbakablickar i det här spelet också, där man kan få reda på vad som har hänt tidigare och vad som har lett upp till det som händer i trean. Så det är inte helt omöjligt att börja här också. Jag vet att Jimmy sa att okej, om du ska börja mitt i serien någonstans, så är det med trean, för att det blir lite som en ny start, för att man liksom får den här kopplingen till barnhemmet liksom, och man lägger ganska mycket bakom sig i trean.
Nice. Jag ska ta mig an det vid något tillfälle.
Det tycker jag.
Jag påbörjade trean när det var på Game Pass. Och då var det ju liksom bara en port av det gamla spelet från 2009.
Yxfult, verkligen.
Ja, det var svårt att gå från liksom remakes av ettan och tvåan till det. Och det greppade mig inte riktigt. Så att jag har faktiskt inte spelat så mycket av det originalet, så att det är i princip outforskad mark för mig. Så att när jag har en lucka eller när jag har lust, det vill säga, så ska jag ta mig an det här också.
Ja, men gör det. Alltså, jag tycker att det är ett väldigt bra spel. Sen så kanske den här uppsnoffsningen har hjälpt en hel del. Men jag minns ju när Jimmy gick från Kiwami 2 till 3an och jag bara, vad är det du spelar? Usch!
Jag tror fan det var ännu äldre än 2009, baserat på vad jag såg av det senast.
Alltså, det kan ju ha varit snyggt då, men jag tvivlar på det.
Alltså, Uncharted 2 kom 2009.
Ja, och Batman Arkham Asylum.
Ja. Så att det var ju liksom inte the upper echelons of liksom cutting edge. Men ja. Ja. Nice.
Hur snyggt är maraton?
Maraton är svinsnyggt. Ärligt talat. Det är nog en snygg segway där. Det var väldigt smidigt. Det är den största behållningen med det spelet, det är bara hur det ser ut och inte bara liksom, alltså på ett rent tekniskt plan så det är ju mest bara liksom primärt art direction. Och inte då bara liksom hur spelet ser ut när man faktiskt är är mitt i liksom i en runda, utan också liksom bara hur typ mellansekvenserna är typ så här inzoomade bilder på typ nattfjärilar som äter typ serienumrerade typ kablar, och man bara fan liksom, hur kom de på detta liksom, bara på, konceptuellt liksom, det är verkligen någon form av liksom, när man kollar på typ cinematics,
jag tänkte säga konststöld, men
precis. Det är ju paradoxalt liksom att de blev kända där ett tag, för att det var liksom en artist på deras team som hade liksom snott konst och lagt i spelet, när det är ett liksom så pass liksom artistiskt rikt spel som det faktiskt är. Men när man kollar på så här, cinematics och på concept art och grejer liksom, det är verkligen så här liksom corruption av naturlig skönhet med liksom teknologi, liksom hur man ser typ så här robotar gå längs liksom åkerfält och grejer. Jag vet inte, det är verkligen verkligen alltså ett visuellt striking spel på alla sätt och vis.
Mm.
Hur känner du, Adam? För att du är ju, du och Jimmy, vi har spelat några rundor och du har roligare än vad jag och Jimmy har.
Alltså, om ni vill emulera hur det är att spela Marathon med Jimmy och Oliver, spela upp ljud på två gråtande bebisar samtidigt.
Jag hörde Jimmy säga häromdagen, kan vi inte spela ett bra spel istället?
Exakt.
Så bytte ni till Night Rain.
Nej, han ville byta till Night Rain. Men vi bara, nej, fuck nej. Eller ja. Eller har ni spelat Night Rain utan mig igen? Oliver?
Vi har spelat massa Night Rain utan dig. Men ja. inte sen Marathon kom.
De vill inte spela med den positiva människan. Så de bara, nej.
Jag fick ett meddelande från dig. För högst en vecka sedan, där du skrev att ja, efter den här dagen så kommer jag vägra spela med Night Rain.
Ja, men det var ju efter det var ju när Resident Evil släpptes. Det var för en vecka sedan.
Men varje gång jag och Jimmy har spelat det utan dig, så har jag frågat dig också om du var med, och du bara nej.
Nej, det har du inte gjort varje gång.
Okej, men minst en gång.
Ja, denna otrohet. I alla fall, nu ska vi gå tillbaka. Jag har betydligt roligare med Marathon än vad ni har. Men jag förstår ju också charmen med Extraction Shooters lite. Det är inte min favoritgenre. Men jag förstår liksom grejen. Oliver bara, vad fan är meningen? Jag tycker om aspekter av det. Däremot, jag som har primärt spelat Ark Raiders, jag har tummat lite på Tarkov, men det var år sedan. Men som primärt har spelat Ark Raiders, det är...
Du har tummat på Hunt också.
Ja, just det. Ja, det är typ två rundor vi har kört.
Tre va?
Något sånt, hur som helst, hur som haver. Ja, kul. Med det. Men det är mycket svårare. Typ. Det är inte lika lätt att överleva. Det är inte samma typ av sociala aspekt som Ark Raiders.
Nej.
Där man kan döda varandra och det händer att man dödar varandra. Men spelet i sig är inte rakt av 100% att uppmuntra att döda varandra för att sno grejer från varandra. Världen är det största hotet.
För tjommarna som lyssnar nu, vad är en extraction shooter?
Extraction shooters är... det är en bunt med spelare som släpps på en karta. På kartan finns olika resurser och items eller uppdrag. Och det man tar med sig in i matchen, om man dör förlorar man det. Och det man plockar upp och lyckas ta sig ur matchen, bibehåller man eller byts mot resurser eller liknande. Så det är typ, det tar och lånar saker från olika genrer som survival, online-spel och liknande. Och mixar ihop det till någonting som är liksom kortare stunder av intensivitet. Generellt sett. Så om Oliver tar på sig sin bästa, vackraste bössa och in i matchen och han springer in utan att kolla sina hörn i en byggnad och blir dödad av tre andra spelare så förlorar och vi inte lyckas reviva honom eller rädda hans grej, då förlorar han den bössan helt enkelt. Sen finns det olika loops kring det. Vissa spel har olika ekonomier som liksom hur man hanterar looten och sånt. Ark Raiders är väldigt mycket att allt man plockar upp kan antingen bytas ut mot credits så man kan liksom handla items eller från vendors eller liknande eller uppgraderingar. Eller användas för crafting och sånt. Så där finns det en väldigt tydlig ekonomi med alla items. Marathon har jag inte känt den ekonomin riktigt än. Det finns olika typer av items. Det finns random små items. Det finns saker som är vapenkomponenter. Det finns vapen. Det finns saker man kan använda som sköldar, helning och allting sånt. Och det kan man liksom plocka med sig så. Annars, det mesta jag hittat är saker som byts ut mot credits. Och credits använder man för att köpa items eller byta ut mot items i en butik. Alternativt för att gå upp i nivå med olika kontraktörer. Okej, Oliver, jag vill att du ska förklara premissen med Marathon. Alltså, vad är Marathon? Jag vill höra din beskrivning av det.
Du tänker värld. Alltså, jag vet inte ett skit. Det här är ju... För jag tänkte primärt gå in på dels vad mitt problem med extraction shooters är och varför jag har haft roligt i omgångar med Ark Raiders och jag inte har det här. Men nu när du tog upp premissen så borde vi avverka den först, och jag är inte rätt man att göra det, för att jag skippar ju typ dialog och jag bara skiter i allting. Alltså, som jag förstår det, du är typ, är man ett från början mänskligt medvetande som laddas upp till nya runners, eller shells som man kallas istället för klasser.
Så man är mänskligt medvetande som laddas upp i nya skal.
Mm. Som i Citizen Sleeper.
Ja, yes.
Exakt. Fast med, det känns mindre dystopisk.
Det här är väldigt dystopiskt om man läser låren.
Jo,
men jag känner mer fläkt i maraton också.
Citizen Sleeper känns mer liksom bara fy fan. Kapitalismens hjul kör över mig liksom.
Men det kan, nu är jag alltså fast här och det är inte kul för någon.
Nej, men dystopiskt. Marathon är definitivt dystopiskt, ja, absolut. Men det är liksom inte att du laddar upp ditt medvetande till en underbetald vaktmästare liksom. Du får vara en actionhjälte. Och i mitt fall en actionhjälte som går och dör hela tiden. Var det premissen, eller vad ville du poängtera?
Premissen, man är på Tau Ceti som är en planet i ett annat solsystem. Och Marathon, det här spelet är en uppföljare till de gamla Marathon-spelen. Jag kommer inte ihåg hur långt det är efter det här. Tau Ceti liksom råkar ut för en stor katastrof när utomjordingen som hette Thor anföll och dödade alla, och en AI gick rampant. Rampant är en sak som återanvänder i Halo, för det är Bungie. Durandal. Och det blev massa shenanigans och bla bla bla. Och man är nu där och liksom en runner som gör olika uppdrag för olika corporations som har intresse av att ta reda på vad hände här, vad finns det för resurser här och vad kan vi nyttja här och sånt. Så man är typ en liten mercenary som laddas upp i olika robotkroppar och skickas ner för att hämta resurser och liknande. Så det är typ premissen. Så det är liksom en direkt uppföljare. Jag vet inte riktigt hur det är en direkt uppföljare, för du och Jimmy säger hela tiden och jag vill ha ett singleplayer-spelare här.
Ja.
Fast ni hade inte velat ha ett singleplayer-spel av Marathon, för det är den mest obskyra jävla storyn någonsin.
Nej, ja, men alltså det är ändå, jag tycker det är så här, fucking jävla lame att man har sån här cool world-building.
Marathon Infinite hoppar mellan 5-6 olika tidslinjer och man vet aldrig rakt av vem eller var man är.
Nej, men alltså okej, okay, men det kan ju vara en cool premiss. Det är bara att alltså när du försätter all sån här cool worldbuilding och grejer till statiska skärmar där ett flytande huvud bara spottar exposition på dig.
Det är inte bara det är också lore text.
Ja, lore text, då är det en codex där du liksom läser.
Vet du hur storyn berättades i Marathon?
Det skiter jag i. Det är 30 år gammalt.
Det här är det mest kanoniska sättet att berätta storyn i Marathon. De anpassar Marathon i en modern genre. Du hade inte velat...
Det är möjligt, men jag är nästan helt säker på att om de hade valt att göra ett singleplayer-spel av Marathon 2026 så hade det inte berättat så här i huvudmenyer där du bara liksom får expositionduppar
på. Du vet hur de berättar stories.
Ja, men Destiny är också liksom i grunden ett multiplayer-spel.
Men de har ju singleplayer-kampanjer.
Ja, men det är försatt i ett multiplayer-spel med system byggt för multiplayer-spel. Alltså, Bungie har existerat liksom. Har du spelat en serie som heter Halo?
Ja,
där det finns,
75% av storyn i Halo berättas i böcker.
Där det finns mellansekvenser och det finns karaktärer som pratar med varandra och det finns liksom, det finns dramatik och alltså,
det är inte mycket till story egentligen i Halo.
Typ så när Arbiters släpas liksom, expositionen mellan liksom Master Chief som blir hyllad liksom i den här ceremonin, så här, katt till samtidigt med Arbiter som släpas och liksom blir torterad för sitt förfall där i första spelet och liksom bara, nu blir du The Arbiter och du ska liksom vara en slav och du ska typ sprida sanningens ord och bara säga cool jävla skit. Sen så cool finns det ju massa skit. Jävla sen finns det ju typ massa jävla liksom bakgrundslår som man behöver liksom gräva djupare i, men vid det laget så är man liksom, alltså det lilla de ger dig och det de ger dig på ett liksom mer organiskt sätt i spelet gör dig tillräckligt investerad för att liksom orka eller bry dig om att leta upp den här. Alltså du kan inte presentera en värld för mig och förvänta mig liksom att jag ska hålla på och göra massa jävla research och skit för att förstå vad fan som händer i ditt jävla bajsspel. Du får intresserad först.
Då kommer du väldigt svårt för Marathon helt enkelt.
Ja, men alltså,
som sagt, 15 högskolepoäng.
Jag hade älskat att liksom få utforska, för att den här världen är svincool. Den ser svincool ut och liksom hela allt vi pratar om med liksom det mänskliga medvetandet som liksom laddas upp till nya skal som gör all den här skiten. Det låter svincoolt. Och jag önskar att jag kunde liksom interagera med och utforska den här världen på ett sätt som går djupare än att gå in i ett rum och försöka hitta jävla dioder och magasin och nya vapen och skit att bara sälja och sen liksom för att köpa ny gear med. Alltså jag önskar att det liksom att jag hade kunnat få utforska liksom den här världen på samma sätt som jag typ får utforska i ett Bioshock eller ett Prey eller ett System Shock eller någon av de här typerna liksom, alltså spel som inte liksom spoonfeedar dig med cutscenes och story, men presenterar en spännande värld för dig att utforska och liksom meningsfullt interagera med. Bortom lootjagande. Och det är mitt primära problem. Och sen just liksom, det finns... Ja, alltså om man kollar på typ Titanfall, jag älskar Titanfall, det är också liksom ett multiplayer-spel med en cool premiss och liksom massa lore och skit. Men det är i alla fall roligt att spela. du riskerar liksom inte, för att det här är grejen med mig med extraction shooters. om jag inte lust att riskera all min bästa gear, så går man in och är underförberedd för vad som oundvikligen kommer kastas på dig. Och om du riskerar det och sen dör, så är det det mest frustrerande i hela skiten. Och jag tycker inte att loopen liksom att spåna på en bana, gå från byggnad till byggnad och plocka upp liksom bara meningslös skit. Alltså jag vet att allting tjänar ett syfte i spelets liksom inbyggda ekonomi, men för mig när jag kollar på någonting och det står typ corrupted data drive, så jag bara jag bryr mig inte, vad fan är det här för skit, jag bara
plockar på mig grejer. Det är en korrupt datadisk, what the fuck menar du? Okej, det kan jag förstå. Det är lite lättare med exempel Ark Raider, så det är fortfarande så pass grounded att man typ kan relatera till liksom, okej, jag hittar en brödrost. Ja, ah, det är en brödrost.
Mm-hmm. Ja, jo. Man vet ju vad en brödrost är, men det är också liksom att bara, åh, spännande, jag hittar en brödrost, så fan ska jag med den till?
Ja, men så tänker man, just det, jag behöver 3 brödrostar för den här uppgraderade stationen. Fuck yeah!
Ja, visst, jag ger dig det. Och, så här, alltså det som Marathon gör bättre, det är primärt 2 saker som jag tycker att Marathon gör bättre än Ark Raiders. Och dels dels är det, jag tycker att Bungies gunplay är, det bara sitter som en smäck. Det är bara gött att skjuta på saker, och jag känner inte riktigt samma tillfredsställande smäck i mina skott i Ark Raiders.
Däremot så har Ark Raiders fantastiskt ljud. Ljuddesign
Ark Raiders har grymt ljud. Ja. Ah. Och sen just det liksom att du och jag kan vara på samma liksom, ska man säga, kontrakt eller assignment eller vad det kallas i det här spelet. Och det kan innebära att men vi ska av någon anledning krossa 20 rutor och få 18 headshots. Säger vi bara. Ja. Och när vi gör det liksom uppdraget tillsammans, så kommer liksom ifall det görs av en av oss, kommer den andra få cred för det också. Och det samma med ett bättre exempel är om vi har ett uppdrag, vi ska liksom interagera med en parabol på ett tak någonstans.
Mm.
Om du gör det, så kommer jag också få liksom, det registreras att det är gjort för mig också. Så var det inte i Ark Raiders. Det kanske har ändrats sen dess, det vet jag inte. Men när vi spelade, så var det liksom att om vi båda behövde gå in på det här specifika taket och installera typ malware i en parabol, så kunde bara en av oss göra det. Sen så var man tvungen liksom att starta en ny instans och göra det för mig. Så att på det sättet är det här spelet betydligt smidigare liksom att göra bara uppgifter i tillsammans.
Mm.
Det jag tror att anledningen till att jag ändå har haft betydligt roligare i Ark Raiders än i Marathon, och där är liksom hela grejen, den enskilt för mig enda aspekten med extraction shooters som ger hela genren potentialen det har, är det sociala i att möta andra spelare och inte riktigt veta exakt vilka intentioner de har. Mm. Och ifall man ska lita på dem eller inte. Och det här liksom att vi stöter på ett annat gäng någonstans. Och man bara stirrar på varandra och bara, vi siktar på varandra men vi vågar inte skjuta. Liksom, för att det är för mycket som står på spel. Och så kan man liksom säga i kameran med proc-chatten. Proc-chat som finns i Marathon också. Men jag har inte hört en jävel säga någonting, för att det är ingen som kommunicerar. Det är ingen som försöker göra liksom, som försöker räcka ut en hand. Inte ens för att lura mig liksom. För att det har ju hänt i Ark Raiders. Att man har liksom bara, vi är kompisar, du vet. Och så fort man vänder ryggen så blir man ihjälskjuten. Och de bara, welcome to Ark Raiders, bitch. Och det blir liksom också typ ett minnesvärt ögonblick. För man bara, det är absolut gal liksom. Det är absolut nerve. Jäveln. Han fick mig att lita på honom. Och så sköt han mig i ryggen så fort jag... Och liksom hela den aspekten, den sociala liksom, det här typ att man bara, jag är nervös för att liksom interagera med andra människor. Det är helt borta, för att i marathon, så fort du ser någon så blir du beskjuten. Det är ingen som försöker liksom samarbeta med dig eller ens liksom låtsas som att du inte är där.
Det finns ingen direkt anledning för folk att samarbeta med varandra. Alltså utanför det teamet man hoppar in i match med.
Nej.
I Ark, där fanns det till exempel liksom, okej. Där kan man ju liksom hjälpa varandra. Vill du hjälpa till att döda den här fienden? Eller vill du hjälpa till att tömma den här byggnaden eller något sånt?
Ja, för det finns liksom gott om AI-kontrollerade fiender i Ark Raiders som är liksom alltså nästan insurmountable att göra själv, liksom som ensam grupp. Och då är det nästan som att okej, för de här grejerna så behöver vi liksom verkligen våga lita på en annan grupp eller två.
Ja, det blir ju så här ape together strong av det.
Ja, och så får man riskera då liksom att när man har lyckats stödja den här att inte alla börjar skjuta ihjäl varandra för att roffa åt sig allt själv, du vet. Och det blir också liksom en del av liksom det roliga, vad ska man säga, det sociala kontraktet man skriver varje gång man hoppar in i en match i de här spelen. Det existerar inte i Marathon. Men det finns säkert folk som har en annan upplevelse. Och det finns säkert...
Det kan också vara någonting som blir med tiden. När spelare liksom... Eller när spelet släpps på riktigt. För det här är ju i princip en öppen serverslam beta-aktig grej. Så det är ju, kan ju vara så att det kanske blir lite mer chill längre fram. Men just nu är det liksom shoot on sight i princip.
Ja, men det är verkligen helt... Det har aldrig varit liksom att vi har sett en spelare och vi har liksom tittat snett på varandra och inte skjutit, utan det är alltid att jag blir beskjuten. Någon har sett mig. Och så är man död liksom. Och så börjar man om the grind. Och det är som du säger, alltså det... Om Bungie bestämmer sig för att vi ser liksom att 99% av alla matcher slutar med att liksom ingen använder proxchat, ingen försöker kommunicera. Det är sån data de kommer samla in. Och om de bestämmer sig för att det inte är den upplevelsen vi vill att folk ska ha, så kommer de göra grejer på the backend eller typ introducera incentives eller såna här grejer. Så det är säkert grejer som kommer utvecklas, givetvis. Alltså, givetvis. Men jag vet inte. För att det finns ju AI... Det kanske finns liksom fiender i Marathon också som egentligen hade krävt samarbete mellan fler grupper.
Men... det finns ju sådana här markers på kartan där det är typ tyngre fiender och sånt.
Vi har aldrig gått dit för att du bara, nej.
Nej, men det är för att vi försöker göra någonting. Men man kan ju, nästa gång så kan vi hoppa in med ett gratis kit och bara springa dit och se hur det ser ut. Men jag har ju inte sett liksom större hot i miljön, om man säger så. Det är inte som i, som sagt, Ark Raiders, när det kan gå typ en 30 meter hög mech på banan.
Nej, precis. Utan de fina vi har sett är liksom olika starka varianter av humanoida robotar i princip.
Jag älskar hur de beter sig. De har väldigt bra AI. De navigerar miljön väldigt bra. De är faktiskt ett hot om de är fler än en och man liksom tar dem för givet. Jimmy gick där bara, de är ju inget hot, och sen bara kom de och i princip dödade oss.
Ja, men vissa av dem är inte ett hot liksom. Och sen så helt plötsligt så, och jag har ingen aning om hur man liksom bara by a glance avgör vad som är ett hot och inte. Jag vet att vissa tycker liksom att det är synd att man inte bara får göra sin egen custom liksom karaktär eller shell. Men jag tycker att de här olika shellsen för bestämda källsen med specifika abilities spelas rätt bra ihop.
Det är ungefär som i Destiny. Du vet, när man kan se okej, det är en Titan, han kan göra det här. Det är en Hunter, han kan göra det här. Det är en Warlock, han kan göra det här. Och nu, de har ju fortfarande sina silhuetter. Så man kan ju liksom se, okej, okay, det här är en destroyer. Jag vet vad han kan göra. Det här är en vandal. Jag vet vad hon kan göra och så. Så ja, det är det som har varit nackdelen om de har haft, låt säga, coola bilder som man bygger sin egna runner, är att det blir svårare att göra taktiska val.
Ja. Ja, men så att jag är faktiskt helt okej med det, att det finns liksom, ska man säga, klasser i det här spelet då, med olika roller. Men jag vet inte, alltså, spelet är ju i princip, alltså det är ju halvpris på det, alltså för nu för tiden är ju 400 kronor mindre än halva priset när grejer som
Resident Evil Requiem är ju på PlayStation Store 900 spänn.
Ja.
Mm.
Men baserat på det jag spelat av den här så är det fortfarande liksom alltså 400 spänn och jag går på A-kassa. Jag vet inte fan om jag kommer spela det, köpa det här spelet. I alla fall inte på release. Du har redan förhandsbokat.
Ja, det är 400 kronor över. Jag bara, it's meant to be.
Ja. Och som sagt, och du gillar ju Extraction Shooters betydligt mer än vad jag gör. Och Jimmy har åkt på att recensera det, så han kommer ju spela mer och jag antar att ni kommer spela mer ihop.
Han anmälde sig frivilligt.
Ja, han fick ju låta som att bara, åh, jag fick ju kö, jag måste.
Det föll i mitt knä, åh.
Ja. Så jävla martyr.
Han är 0% tvingad, ska jag säga. Han har skrivit upp sig på så himla många spel i mars att han var tvungen att rangordna dem.
Gud.
Okay. Ja. Så att,
vilket spel vill du helst recensera?
Vi, också ett spel som vi kommer återkomma till allt eftersom vi blir mer varma i kläderna. Och med vi så mer specifikt du och Jimmy. Om inte jag åker dit på det ändå i slutändan, jag vet inte. Men som det ser ut just nu...
Ett spelköp för dig är alltid en swish bort ändå, så...
Ja, precis. Jag
talar i natura.
Ja. Nej, ja men... Marathon.
Men Oliver, när du är klar med Requiem, testa och kör några runder med Rook.
Ja, jag ska
för då kan man springa runt på banan, man kan gömma sig för robotarna och man kan kolla items och bara lära sig lite mer. Jag lärde mig betydligt mer av att bara testa Rook och springa runt lite själv och man inte har två stycken gnällspikar i örat hela tiden.
Ja. och det är kul med liksom det första nya Bungie-spelet som inte är Destiny på...
Sen 2014. Om man inte räknar Destiny 2 såklart.
Ja, sen 2010. Alltså 2010 var ju det senaste Bungie-spelet som inte var Destiny.
Jaha, okej. Okay, ja. No, då var 2014 Destiny släpptes.
Så 16 år. Wow. Tiden flyger. Wordplay, Amanda.
Ja, jag kan ta en liten snabbis om det nu på slutklämmen här. Det är ett spel från Game Maker's Toolkit som släpptes i fjol. För tankarna i stort sett till Alphapet och Balatro. Och jag tänker mig att 2/3 av den här podcasten kanske inte tycker att det här låter så himla spännande. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Det var faktiskt Jimmy som skaffade det först och sen så såg jag att han satt och pillade med det. Och så blev jag supernyfiken. Och sen så är det ju lite så att jag vill väldigt sällan skaffa spel på PC. I och med att i så fall spelar jag på laptop eller så lånar jag Jimmys Steam Deck. Vilket inte är så jätteofta. Men det verkar som att det i alla fall i nuläget inte ska komma på konsol. Så jag tänkte det är lika bra. Det kostade typ 80 kronor ungefär. Och det är jätteroligt. Vi spelade lite tillsammans först på Retroresan Meetup och sen typ i söndags när vi var uppe i Stockholm. Då kände jag men nu kan jag inte hålla mig längre. Nu skaffar jag det. Och det är i stort sett att du ska bilda ord som har liksom en viss mängd poäng. Det är liksom inte konstigare än så. Det är ju väldigt mycket i stil med alfabet. Så varje bokstav har liksom en viss siffra knuten till sig, men den kan uppdateras så att man får liksom bokstäver som är mer värdefulla. Man kan uppgradera sina bokstäver så att brickorna blir specialiserade, vilket gör att de till exempel kan få multiplicerande poäng och liknande. Så man har liksom en rad där man kan få nya uppgraderingar i form av att man, men exempelvis lägger ett ord, och om det ordet börjar på en vokal, då kanske man får 1,5 gånger poängen eller liknande. Eller så kan det vara så att varje gång du uppdaterar och får nya brickor, för det kan man liksom göra x antal gånger då, ifall man känner att okej, de här bokstäverna vill jag inte ha, jag kan inte skapa något bra med dem, uppdaterar, då kanske kommer en guldbricka, och den här guldbrickan har liksom en speciell förmåga. Och sen kan det vara att man i den här raden då, där man ska sätta i nya bokstäver och skapa nya ord, kan få möjligheter. Exempelvis då att men den tredje brickan, den gör det här och det här. Så på så vis liksom så bygger man starkare ord med mer poäng. Och precis som i Balatro till exempel, så ska man möta en poäng. Så du har längst upp på skärmen en form av mätare med så här många poäng ska jag få. Och då ska man liksom nå den i relation till hur många spelomgångar man har på sig. Så längst ner så ser man, så här många gånger kan jag lägga ord. Sen så finns det uppgraderingar som gör att om du lägger ett ord som bara är 4 bokstäver, då tar det ingen av dina omgångar. Det kostar liksom ingenting att lägga det här ordet. Och så kanske man kan göra det en gång per runda så att säga då, helt enkelt. Och sen så på högra sidan finns det en spalt med specifika uppgraderingar eller liknande för bokstavsbrickorna. Det kan vara att man till exempel sitter på jättemånga O och så känner man, men jag vill inte ha de här O-na, de är superonödiga just nu. Då kan det vara att man till exempel väljer, men jag vill uppdatera alla bokstavsbrickor som är O. Då kan man klicka i det till exempel då. Eller så kan det vara att du kan skapa olika sorters specialbrickor eller ge dem fler poäng permanent eller liknande. Det finns också en slags bricka som ökar i poäng varje gång man inte använder den och den ligger kvar på brädet. Så det kan vara liksom att du har ett Y som du får en poäng för från början, men sen så får den 5 poäng och sen 5 poäng till och så fortsätter du så. Helt plötsligt så ligger den här brickan liksom på 40 poäng och så spelar du den i ett långt ord och så får du liksom världens poäng. Jag tycker det är skitkul. Det är väldigt lätt att fastna i som en person som älskar ordspel.
Det låter som det ultimata Amanda-spelet och det känns som att det enda som kommer förhindra detta från att vara nästa knarkspel är att det är ett PC-spel.
Ja, jag spelade ju typ på väg och från skolan i stort sett. Så jag liksom sitter där med min laptop och spelar det. Alltså, det har verkligen blivit som ett knarkspel, precis som du säger. Det är nästan det enda jag spelar. Det har varit jättehärligt. Men det är också ganska svårt. När man tog den lättaste svårighetsgraden och medium svårighetsgraden så var det liksom relativt överkomligt. Men nu sitter jag ju liksom fortfarande på hard och har gjort så ett tag. Jag har varit så nära att klara. Sen så vet jag att det dessutom finns några svårighetsgrader till. Jag spelar ganska många timmar och det är väldigt roligt och man låser ju liksom hela tiden upp nya möjligheter under sina rundor och sådär. Så ja, men jag kommer fortsätta spela det lätt. Men jag ska försöka varva lite med annat så att jag liksom inte bara fastnar i det där. Jag lär ju få recensionsspel också som jag kommer att ta mig an. Så jag kan inte bara spela det här. Men det är mysigt. Alltså, det känns som att även att det är liksom ett strategiskt spel som ändå kräver någon form av tankeverksamhet. Det kräver liksom att jag måste forma ord. Nu är jag förvisso inte helt omöjlig på engelska naturligtvis. I och med att det är ett språk som man får inmata typ hela tiden. Men det är liksom inte ens modersmål. Sitter man bara och tänker så här. Det här ordet. Är det här ett ord? Eller har jag liksom bara fantiserat ihop det? Och så blir man så extremt nöjd när man hittar så här superlångt ord. Och får en jättebra kombination av poäng. Alltså. Ja, men det är supertillfredsställande. Så ja, jag kommer nog... Jag ska inte säga tyvärr, men jag kommer nog inte sluta med det på ett tag.
Nej, men det låter ju som... Det låter som precis up your... vad säger man?
Fiffy.
Up your alley. Jag höll på att säga Arsenal först. Ratchet and Clank, ja.
Ja,
I mean, nice. Jag tänker att vi kan börja avrunda, men jag vill bara... Ta upp en sista grej, Amanda, för att lyssnarna har nog märkt att vi har fått ett tillskott i Spelsnacks poddflöden. Som
ja,
många kanske känner till så har du drivit podden Skämshögen i hur många år nu? Är det 10 år eller?
Första liksom fristående avsnittet kom i december 2018.
Ja, alltså nästan. Så ja, folk som har hängt med ett tag känner ju till Skämshögen liksom, alltså som i princip har fungerat som en liksom systerpodd till Spelsnack ganska länge nu med tanke på liksom, ska man säga, the overlap i personnel, om man ska säga, med dig på Varför vill jag säga du i Conan O'Briens roll? Vad fan, du är programledare. Min hjärna är helt...
Vi är ju lika, jag och Conan.
Ja, så precis. Och Jimmy har varit med väldigt mycket också. Så att,
ja, men precis. Och han hävdar fortfarande att han bara är gäst. Det kommer han ju inte kunna göra nu.
Vi... han ju inte... Eller, eftersom att du och Jimmy inte var med förra veckan så var det inte vi, det var inget som vi tänkte på att ta upp förra veckan inför första officiella liksom Spelsnack Skämshögen crossovern.
Ja, men precis. Så, nej, men det var ändå lite kul att släppa det lite mer som en överraskning, tänker jag.
Ja, så förklara, vad kommer förändras? Vad kommer liksom vara samma? Hur fungerar detta? Vad är det som har hänt?
Jo, men precis. Alltså för ungefär ett år sedan så la jag Skämshögen på is. För jag kände att men det fanns inte riktigt tillräckligt med tid. Det var lätt att varje avsnitt blev lite för stort projekt. Och när man dessutom då har Spelsnack varje vecka så kändes det liksom som att man ville ju prioritera det. Samtidigt så har jag ju känt nu under det här året att jag har saknat att prata om till exempel film och tv-serier också på ett annat sätt. Men jag inser ju liksom också att det är lätt att det blir för tidskrävande på stora hela. Så vi tänkte att vi skulle släppa Skämshögen som en bonuspodd, skulle man kunna säga. En gång i månaden. Skulle det vara att vi får lite känsla så kan vi ju kanske slänga in ett extra avsnitt. Men en gång i månaden är liksom grunden. Och då kommer vi att prata om spel, film och tv-serier lite mer djupgående. Så vi kommer liksom bara ha ett verk per avsnitt. Så det första vi kommer prata om, det är Returnal. Så om man inte har spelat det tidigare så är det hög tid nu. Så tanken är liksom att vi kommer utannonsera vad det är vi ska prata om inom en överskådlig framtid så att folk kan spela eller se det och liksom vara med på tåget lite grann och få lite mer interaktion. Och i och med att det här också blir en del av Spelsnack, då har vi liksom fler personer som kan vara med och bidra med sina åsikter på liksom en lite mer kontinuerlig basis. Och det är det som är väldigt trevligt också, liksom att man gör det här lite mer tillsammans. När det var fristående så blev det väldigt mycket att man kände sig lite ensam i det. Även att Jimmy typ alltid var med så hävdade han ju att han alltid var den evige gästen. Men det har alltid varit jag som har liksom planerat och fixat och donat. Och det har lätt spårat ut lite grann. Så det skulle bli kul. Vi har lite små planer i alla fall. Men i mars så blir det Returnal.
Jag har ju gästat Skämshögen förut. Men Adam, så du kanske gör din Skämshögen-debut här nu typ. Det lär ju bli först när typ nästa Transformers har premiär eller någonting. What? Det måste vara någonting du är intresserad av.
What the fuck?
Det ska tilläggas också att vi kommer fokusera mer på alltså den faktiska Skämshögen, så att vi kommer inte prata om nytt direkt på ett sätt som vi kanske hade en tendens att göra. Däremot kommer vi ju fortfarande ha lite specialavsnitt och sånt. Vi har ju Shame of the Year till exempel, där man får lista spelfilm och tv-serier från det gångna året. Det kanske är något julavsnitt, sommarspelavsnitt, lite sådana grejer. Så det kommer ju inte tas bort helt. Men primärt så kommer det liksom vara, här är ett spel, en film eller en tv-serie, och så går man in i den på djupet liksom och pratar om den.
Mm. En bokklubb.
Ja, men ungefär så.
All right, ja. Så att då är ni med på noterna om ni satt och kliar i huvudet och undrar ifall det har typ glitchat eller någonting i spelsnacksflöde. Utan ni behöver inte oroa er. Allt är som det ska. Och nu får ni mer material att konsumera.
Ja, men precis.
All right, ja, men då så. Jag känner mig rätt nöjd för idag. Hur mår ni? Är ni okej?
Okay? Mm, jag är hungrig. Det är nog det.
Mm. Jag ska nog peta i mig lite frukost också och sen bajsa.
Jag åt kalla pannkakor innan vi spelar in.
Kalla pannkakor?
Det är för beteende egentligen.
Ja, kalla pannkakor med lite sylt är jättegott.
Jag tycker
ska det vara varma pannkakor?
Ja, kalla pannkakor blir liksom, de blir stela och de blir brittle. Nej,
sylt,
liksom.
När man rullar om och så har man sylt i dem. Och så, det, man hade med sig på utflykter.
Du kan inte vinna det här, Adam.
Jag är tjockast här, jag vet vad som är gott och rätt.
ja, men alltså det är klart att alltså, kalla pannkakor, det är inte direkt som kall köttfärssås liksom, men det är ändå de blir inte lika pliable och luftiga när de är kalla.
Mm.
Så jag föredrar att värma dem, även om det bara är liksom en snabbis i mikron. Okej, nu vet alla det. Intresseklubben antecknar hur jag vill ha mina pannkakor.
Någon gång vill bjuda dig på pannkakor, så vet folk.
Nu har de vital information.
Jag vill bara liksom också ge ett extra tack till DIC som jag träffade i Skövde faktiskt häromdagen. Det var jättetrevligt.
Ja, just det, ja.
Gå från klarhet till klarhet.
Nu har han bockat av. Han har bockat av mig och Adam och nu dig. Och så snart kommer vi föra från Jimmy och Douglas också. Var jag sprang på DIC. Han är överallt.
Nej, det var jätteroligt.
Ja.
Jag blev så himla förvånad bara för att jag var inne liksom i en diskussion med en av mina klasskamrater. Och jag vet inte riktigt om vi var högljudda eller liksom så, för jag tänkte att jag kanske blev igenkänd på rösten. Men det var superroligt i alla fall att ses.
Ja, ja, men spelsnacks MVP DJC.
Verkligen, prisbelönt lyssnare.
Ja, om man ber om bara, vi vill ha era kommentarer inför någonting, då vet man att man kan räkna med att han dyker upp.
100%.
Okej, men ni får det gött allihopa. Jag kommer inte göra den här thingamajiggen som Jimmy gör. Ni vet vart det hittar oss, bla bla. Så ni vet allt det där redan. Och jag har den inte i huvudet lika bra som Jimmy har. Så jag säger bara att tack för den här gången. Det var trevligt. Och vi hörs nästa vecka. Hej med er.
Puss i ömskan.
Tjo.
Mm.